Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är ni varmt välkomna till Flink och Rutte, bladets handbollspodd, som den här veckan kör solo, utan, eller inledningsvis kör vi solo i alla fall. Stockenberg åkte ju ut med Amo i 3 raka matcher mot Aranäs och har gått på semester, om jag tolkar honom rätt, va, Flink?
Han ska befinna sig i Köpenhamn enligt uppgifter.
Mm. Där är han. Ja, kvalet, det är inte över än. Vi har ju fortfarande Önnered Skånelas som lever, men RIK 3-0 mot Kungälv, och Amo gjorde väl inte riktigt vad man trodde eller kunde tänka sig att de skulle kunna ställa till med mot Aranäs, även om sista matchen blev en rysare. Stockenberg avslutade med att ta ett både rött och blått kort. Det var väl helt i linje med vad man skulle kunna ta.
Ja, han gick ut som sig bör om man heter Stockenberg.
Ja. Nej, upplägget för idag är ju lite annorlunda, Flink. Du har ju regisserat det här avsnittet, kan man väl säga. Du kan väl säga några ord om hur vi tänker.
Ja, men vi har ju gjort 2 intervjuer med 2 tränare i handbollsligan, men inte pratat så mycket handbollsligan. Vi har Oskar Karlén som kommer att komma här först om en liten stund efter det här införsnacket. När jag pratade med honom för någon vecka sedan eller drygt så, hade en, tyckte jag, intressant spaning som jag inte hade tänkt på. En trend, en spaning på hur topphandbollen utvecklas taktiskt här. Jag vill inte säga mer än så. Jag tycker ni ska lyssna. Fortsätt att lyssna här så får ni höra Karlén, som ju är väldigt klok, handbollsklok. Där blir det lite grann kvartsfinalsnack också, eftersom han är med sitt Ystad mitt inne i den intressantaste kvartsfinalen där, Holmgången med Malmö. Och efter det så kör vi Mikael Apelgren i Sävehof. Snackar vi knappt någonting alls slutspel, tror jag. De har ju avfärdat Hammarby här. Istället så pratar vi om Kolstad, Ålborg, satsningarna där, konsekvenser för den svenska ligan. Och lite deras guldorder på Färöarna också. Apelgren har ju koll på marknaden. Han har ju verkligen koll på Norge. Han har bra koll på Danmark. Kändes helt rätt person att snacka om den här satsningarna i Skandinavien. Och finns det någon klubb, och vilken i så fall är närmast att kunna göra något liknande i varje fall? Så det är det som står på programmet. Lite längre snack på de här 2 teman.
Man kan väl säga att de har avfärdat, men de har inte avfärdat Hammarby, de har avfärdat Lugi. De leder ju där med 2-1 i matcher.
Sjövde
avfärdade Hammarby.
Det är för mycket matcher, för mycket kval och för mycket slutspel. Ja.
Men det är ju landslagsuppehåll nu, så att det passar ju bra med att vi bryter av lite och tar ett litet utvecklingstema. För det kan man väl säga att det är både handbollen generellt och den skandinaviska handbollen. Och sen är ju på här sidan i alla fall kvartsfinalerna drar igång igen där den 20 april är det väl i alla fall Alingsås Kristianstad då. Då rullar det igång igen.
Mm. Det gör det. Och SOE är ju också där har vi väl
det är ju H65 Skara ikväll, tror jag.
Men det är ju, annars är det väl klart då, vågar jag väl säga, alltså Lugi och Skuru och Sävehof är ju vidare till semifinal, så vi ska vänta in det vi väl tror blir H65 Hör i slutändan.
Ja.
Fick jag det rätt nu?
Ja, du fick det rätt. Det är ju avgjort där förmodligen då om H65 tar. När ni lyssnar på detta så kan den kvartsfinalserien också vara avgjord. Så vi behöver inte gå in närmare än så.
Nej, då släpper vi lös Oskar Karlén och därefter Micke Apelgren. Ja, då har vi ju Oskar Karlén med här mitt i en kvartsfinalserie med sitt Ystad mot Malmö. Men det är lite uppehåll här den här veckan på grund av landslaget. Ja, vad säger du om kvartsfinalserien? Vilka kommer att ta hem det?
Ja, men jag hoppas och tror såklart på oss själva. Det har vi... Har vi gjort hela året, höll jag på att säga, eller i alla fall hela kvartsfinalserien här. Och, det har väl varit upp och ner och ja, tillbaka till det gamla att hemmaplan betyder någonting. Det känns som att det har varit några år utan att det har haft någon större betydelse. Men i alla fall detta året så har inte Malmö vunnit nere i Ystad, vare sig i grundserien eller i slutspelet, och vi har inte vunnit i Malmö. Så att det är väl lite präglat av det, men vi känner såklart att vi sitter lite i förarsätet där med har övertagit med 2-1 i matcher och ja, efter lite vila och återhämtning, men ändå hålla igång denna veckan så hoppas vi att vi ska bryta den trenden nu in i Malmö.
Annars har väl de flesta som har förutspotten har ju tippat på det här skulle bli den jämna, riktigt jämna kvartsfinalen. Så ser det ut och bli också jämnare än de andra i varje fall. Och att den ska gå till 5 matcher, att det nästan var liksom förutbestämt. Men jag fattar att ni vill bryta det direkt här sen i 4:e matchen. Men vad talar för er då mer än att ni vann senast och har hemmafördelen i slutändan?
Nej, jag tycker att vi hade en plump in i Malmö som där allting stämde för Malmö och vi tappade konceptet lite grann i den matchen, men utöver det så har vi ju, det är faktiskt enda matchen av 5 som vi har förlorat mot Malmö i år. Och tycker att vi särskilt i, ofta liksom i de andra halvlekarna känt oss starka i slutfasen och tyckte att vi kunnat haft en växel att trycka i och ja, plus att det känns som att vi börjar få igång nyckelspelare. Kim har kommit tillbaka efter långt skadeuppehåll där under säsongen och grundserien och hittar formen mer och mer och uthålligheten också, för det är ju viktigt för honom just nu. Kan han kanske inte, är han inte riktigt tränad för 60 minuter, men förhoppningsvis så ska det gå åt det hållet och det innebär att vi kommer kunna nyttja honom mer och mer också, så att det tycker jag talar för oss.
Du, Oskar, jag läste inför kvartsfinalserien Jan Olsson där på Ystadlanda. Han var liksom inte rädd, men han var lite orolig att den här kvartsfinalförbannelsen skulle liksom hålla i sig slutspels. Att man liksom, att ni inte tar ena fram. Pratas det mycket om det i Ystad eller i laget och så, just det här? Att det inte har gått hela vägen i slutspelet på...
Alltså Ystad gör det säkert och det är ju... Det är ganska mycket mediastyrt. Alltså media har ju en makt i det där att kunna styra diskursen, höll jag på sig, men samtalet på ett sätt. Det är ju någonting som man vill, som det inte pratas om i laget förutom när man får frågan. Jag tycker det var en annorlunda känsla att gå in i slutspelet i år, vilket kanske då också talar för det. I fjol så tappar vi liksom spelare under, vi var egentligen ordinarie hela hösten och gjorde en jättefin höst. Sen fick vi mycket skadebekymmer och fler skador under egentligen hela våren. Och i slutspelet såg vi kanske med 6 spelare borta, tror jag. Nu kanske det är lite omvänt. Vi får tillbaka spelare. Det innebär att det kommer in energi istället för att det dras ifrån. Även känslan liksom att ja, media, Jan Olsson, vi har ju varit ojämna under senare delen eller efter uppehållet och blandat och gett lite grann. Samtidigt så fick vi lite näsknäppa sista omgången. I en omgång som inte betydde så där jättemycket. Och det var lite det han tror jag grundade sin krönika eller sina åsikter på. Medan i fjol hade vi en fantastisk sista match. Knep andra platsen och vann med 12-13 mål i Varberg. Det innebar ju inte någonting för slutspelet sen. Där vi åkte ur i kvarten mot Lugi. Så att jag vet inte hur mycket det där innebär. Alltså betydelsen av det var den sista grundseriematchen eller trenden inför ett slutspel. Jag börjar bli lite tveksam till att det har så där våldsamt mycket betydelse egentligen. Så här menar jag.
Det här då att det alltid tvivlas kring att ni inte är, att just IF inte är vinnare, att man liksom att den här, ja, ni kan inte vinna ungefär. Är du med vad jag menar? Att det alltid är press. Och det är ju liksom ändå, ni har ju bra förutsättningar och så vidare. Och att, ja, hur känns den av i laget på något vis? Nej, kommer du att svara då?
Ja, det är ju en svar till nej. Men det, alltså man kan ju, det, jag tror liksom att vi, det är bara att titta liksom om vi har, om vi tar exemplet med Kim som är vår kanske viktigaste spelare. Så jag vet inte hur många Bundesliga-guld, Champions League-guld som man har. Att liksom, det är ju att kalla de spelarna för icke-vinnare. Det blir nästan löjligt ibland. Men det är klart vi har haft några kvartsfinalserier som vi har åkt ut i. Det är vi inte nöjda med. Vi vill vara topp 4. Vi vill liksom över tid, om man summerar en femårsperiod eller vad man gör, så vill vi ju liksom, klubben har målsättning att vara topp 4. Det innebär att summerar du liksom en längre tidsperiod, låt säga fem år, så ska snittet vara semifinal och fjärdeplats. Vissa år när man kanske har det lite tuffare, inte prickar formen, otur med skador, vad nu kan vara, så kan man åka ur en kvartsfinal. Sitter det och stämmer det riktigt, riktigt bra, så kan man vara framme och spela en final. Men snittet ska någonstans vara kring semifinal. Det är väl så lite grann jag ser det på det. Och då blir man, tycker jag också, att man blir en vinnande klubb eller liksom en framgångsrik klubb över tid. Och det är väl kanske min huvudmålsättning med Ystad IF, att vi ska bli så pass stabil.
Ska man ta det på orden där och snitta en semifinal, så ska man ju egentligen, för varje gång det bara blir kvartsfinal, så ska ni ju vara då i en final också. Är du med vad jag menar? Och det är väl kanske det också, som att ni inte har varit i final heller. För jag menar, att man förlorar i en final, att man säger att ni skulle gå till final, Sävehof är väl den flesta betraktar som det bästa laget. Det skulle ju säkert inte ses som ett misslyckande i Ystad heller, om man går till den där finalen. Jag tror lite guldet, visst, det vill ju alla ha såklart, men att bara visa att man kan gå hela vägen till final tror jag hade varit dämpat.
Jag håller med dig. Och alltså, jag vill spela en SM-final med spela, säger jag också, men jag vill vara coacha en SM-final, kan jag säga. Jag vill att Ystad ska spela en SM-final. Det är klart jag vill det. Och tycker också att, som sagt, tittar man över lite längre tidsperiod, så tycker jag att klubben har förutsättningar att göra det också ett år då och då. Inte att vi har liksom kravet eller liksom målsättningen är satt på att vi ska liksom vara konstant där framme. Det tycker jag är att sätta lite för tung ryggsäck på sig och skruva upp det lite för högt. Men någon gång då och då tycker jag att man ska vara där framme.
Bra. Det om det slutspelet. Vi ska gå över till det vi kanske egentligen skulle prata om. Och som du sådde ett frö hos mig, Oskar, när vi pratade här om veckan i ett annat ämne, så kom vi in på, eller du kom in på det här att handboll, den moderna handbollen, eller trenden, går de senaste kanske 1, 2, 3 åren mot lägre fart. Och då hajade jag till lite grann. Och det säger jag kanske mer om mitt dåliga handbollsöga och handbollskunnande, att jag inte har sett det riktigt på det viset. Så mycket är med i handboll att om inte jag inbillar mig i alla fall, om inte jag riktigt har sett det, så kanske det ändå finns några till som inte har sett det på det viset. Så tyckte jag det skulle vara intressant att få med det i podden, det resonemanget, för att det Ja, vad säger du där?
Och du hade jag tycker att det är liksom så som jag tittar på handboll och liksom analyserar handboll, så tycker jag att anfallsspelet har fått lägre fart, eller i alla fall spelarna i anfallspositioner har gått mot att se en tydlig trend att det går mot lägre och lägre fart. Och det är ju inte nödvändigtvis negativt, utan man tittar då på de lagen som är kanske mest effektiva eller effektivast i sitt anfallsspel. Tittar vi i Sverige på kanske Sävehof, Lug i Hammarby som kanske tillämpar den. Hammarby kanske spelar med lite mer power in i situationerna. Men Sävehof då framförallt, som har varit extremt framgångsrika med det här spelsättet. Så, och som är det effektivaste anfallslaget, det vill säga har de 10 anfall så är de det laget som gör flest mål på 10 försök eller på 100 försök. Så är det ganska mycket fart på bollen, alltså bolltempot, och passningarna är ganska hårda, men medan rörelserna och liksom tempot eller farten in i bollen i situationen är ganska låg. Och det har väl blivit en ganska stor förändring tycker jag. Liksom i början av 2000-talet när tornadohandbollen växte fram med de snabba avkasten, så har vi haft en ganska lång period där konstanten eller förutsättningen för en anfallssituation har varit just fart. Det vill säga anfallsspelarna har haft ingångsvärdet i en situation att du måste ha en hög fart för att kunna vinna duellen med din motståndare. Och sen har du då liksom i nästa läge de spelarna som har blivit absolut bäst, de har dessutom kunnat göra val i hög fart. Det har ju i sig gjort att försvaren översett över tid eller de senaste 10 åren blivit väldigt duktiga på att styra motståndare, på att positionera sig på ett sätt så att man skapar svåra val för anfallsspelarna. Man styr dem på en speciell sida för att man vet om att därifrån så är det svåra val. Och sen stänger man de svåraste eller de lättaste passningsalternativen och släpper den spelaren som är den absolut svåraste att nå från den givna situationen. Det är liksom det typiskt kanske lite spanska försvarsspelet. Liksom som är duktiga på att stänga passningsvägar. Och det som jag tycker har hänt då på slutet eller de senaste åren, det är liksom att det har svängt lite grann från att det var givet att man var tvungen att spela med hög fart som anfallsspelare. Så har utgångspositionen eller ingångsvärdet blivit att man istället ska kunna göra val i, alltså man ska kunna nå alla spelare med olika passningar. Titta på en spelare som Skippa Götte, så är ju han typexemplet på detta. Där han går in i en situation så kan han nå i stort sett alla spelare på banan med passningar. Men för att kunna göra de valen så behöver man tid. Och tiden krymper med fart. Och det innebär att de spelarna som blir bäst, det är de som klarar av att hantera låg fart. Det vill säga de är ett hot för försvarsspelarna trots att de inte har hög fart i en situation. Det är liksom det är den pendeln som jag tycker att har svängt över i, inte bara i svensk handboll utan även på internationell nivå. Tittar man på hur Magdeburg spelar, Flensburg spelar i sitt uppställda anfallsspel så bygger det lite grann på de grejerna också. Tycker jag, så som jag ser det.
Jag har alltid tänkt att det man har sett, det som du pratar om nu, hela med lägre fart, att det beror liksom på, eller att det har varit liksom en följdsjukdom av 7-6, liksom spelets intåg. För där var det så tydligt från början att där spelar alla med extremt låg fart för de var en man mer och liksom där kom man till läge även om man inte använde farten. Ja. Har det med det att göra eller det har det inte?
Nej, jag tror inte det. Utan, alltså, det är ju två olika situationer. Alltså, Fast ja, å ena sidan påminner de om varandra eftersom försvaren agerar på ett sätt, som jag sa tidigare, där man kanske prioriterar ner en spelare eller en passningsalternativ. Vilket innebär att tittar du på en handbollsmatch och tittar på alla anfall under en match, så kan du i stort sett i varenda anfall hitta en spelare som är fri trots att du är 6-6. Du kan hitta ett passningsalternativ, men oftast har man släppt den spelaren där passningen är extremt svår att slå. Så att på så vis så påminner det lite grann om varandra. Men frågan är om kanske inte denna trenden är lite före. Jag kan inte jag kanske inte kan komma ihåg exakt tiden när 7-6 kom in. Men jag skulle nu säga att Flensburg, som är lite pionjärer inom detta, har spelat på det här sättet redan innan 7-6 kom in. Men när jag, alltså om man tittar längre tillbaka när jag spelade i Flensburg, så var det ju powerhandboll och tornadohandboll hela vägen ut i fingerspetsarna. Alltså det byggde ju på fart. Medan idag bygger väldigt mycket på val, väldigt mycket på att kunna liksom gå in i en situation och vara ett hot, kunna stega en spelare, göra sin man-man-gubbe utan att det går för fort in i situationen.
Det får ju lite följdeffekter med, för att om man tittar på Sävehof då, som du tog som exempel, det är låg fart. De gör ju inga tekniska fel överhuvudtaget i stort sett, så att liksom det här, de får ju inga kontringar emot sig. Alltså det blir ju hela, det blir inte bara Sävehofs anfallsspel som blir lidande, utan liksom matchbilderna blir ju lidande på så vis att det blir ingen tornado handboll.
Nej, det blir det inte på det sättet. Alltså kollar man, nu blir det Sävehof, men det är klart att de har varit dominanta i Sverige i år och i fjol, så är de är ju väldigt duktiga på att straffa givna situationer med sin egen kontring. Men när det inte blir första fas, eller du ser ju ganska väldigt lite tredje fas. Så det här trycket där man kommer i en andra eller en tredje våg och sätter hårt tryck på motståndare som man tycker är oorganiserade, för då har man också hög fart med sig upp i anfallszon, och det föranleder ju då en hel del tekniska fel, precis som du säger. Men tittar man rent statistiskt, så är det inte så att Sävehof har betydligt färre tekniska fel än andra lag. Tvärtom, de ligger kanske kring i snitt över en säsong runt 9-10 någonstans. Och där ligger de övriga topplagen också.
Alltså det är så.
Så att de har inte, men å andra sidan utsätter de sig för lite risker när de har så många spelalternativ och slår så pass mycket svåra passningar.
Hur individberoende är detta, alltså att du har den här, för du nämner ju några lag, du har ju Skippagötu i Sävehof, du har Jim Gottfridsson i Flensburg, svenska landslaget är väl ett annat exempel
på liknande sätt.
Ja, och där har du Gottfridsson också. För jag vet, du sa ju själv att ni spelar ju fortfarande lite mer powerhandboll. Om du nu har skådat ljuset, Oskar, varför spelar ni inte? Är det för att ni inte har spelartyperna, eller är det en process och ni är på väg dit, eller vill man inte gå dit heller om man inte, ja?
Nej, men det är som du säger, det handlar ju väldigt mycket om spelartyperna. Alltså att spela den typen av handboll med Kim Andersson och Jonathan Svensson, det är inte riktigt, det blir inte bra helt enkelt. Utan, och det är heller inte det enda spelsättet. Man kan ju titta på andra lag på som Kielce, som är väldigt framgångsrika. Barcelona är väl någon form av hybrid, spelar ju på lite sätt på det sättet med Sindrić, men spelar ju också med mycket med Mem och Engesan på ytternyorna med hög fart och mycket, mycket tryck, mycket växlar. Det är mer den typen av handboll som vi spelar just i IF. Där liksom skyttehotet, stor mitt sexa, svår att jobba runt, är lite grann grunden till anfallsspelet. Så att det är inte det enda sättet att spela på, inte det enda sättet att lyckas med. Men jag tycker att tittar man rent statistiskt då på de som är lagen som är effektivast i sitt anfallsspel, så skulle jag nu säga rätt säkert. Jag vet om att det är så i svensk handboll med Sävehof som ligger kring 54-55% offensiv effektivitet. Medan vi andra topplagen ligger kring 50-51. Vilket gör rätt så mycket på sig under säsong. Och jag skulle säga att, nu har jag inte siffror på det utomlands, men jag skulle tro att siffrorna är detsamma för Flensburg, Magdeburg som har vunnit Bundesliga de senaste åren. Men det bygger väldigt mycket då på, det räcker nästan med en person, vet jag på sig, som är duktig på att göra det där. Om man då kan sätta honom i de situationerna hela tiden. Och sen mycket då på att du har ytternior som kan gå i de hålen som startspelaren eller den spelaren som lägger första attacken skapar. Säkra kantspelare är ju en sån grej som är extremt noga eller extremt viktigt för den typen av anfallshandboll eller spelfilosofi.
Och där talar väl för, jag menar, vad var det Mats Olsson sa till mig under ett mästerskap, numera wing is king, sa han, kanske utifrån ett målvaktsperspektiv lite, men att med de här nya, vad ska man säga, reglerna eller tolkningarna av vad ettorna får göra sådär, så har ju kantspelarna väl då fått en fördel, anfallskantspelarna då så att säga. Så det talar ju också kanske lite för den, du är inne där med lägre fart, att man behöver ha såklart bra kantspelare, men att kantspelarna får ju lite mer utrymme i dagens handboll överhuvudtaget på grund av reglerna.
Ja, och framförallt så har det blivit svårare för ettorna att försvara kantlägen med de nya reglerna kring fotisättning eller vad man ska kalla det. Där man behöver vara lite mer försiktig i att stänga vinklarna eller krympa vinklarna. Så att det, visst är det så. Det talar ju för att utvecklingen ska fortsätta någonstans.
Men du, om du tittar på de lagen som vi har nämnt Sävehof och Lug i Hammarby. De här andra lagen, ni spelar power. Skövde som är kvar, Kristianstad som är kvar. Vad spelar de? Någon slags blandning? Eller vad tycker de spelar fram?
Nej, jag skulle säga att de spelar mer den, ska vi kalla det, det kanske är dumt att kalla det gammaldags handboll, men mer powerhandboll. Kristianstad spelar också med mycket stora bågar, stora rörelser, växelspel, skyttehot med Marcus Olsson. Spelar inte heller den typen av handboll, inte Skövde heller. Utan Alingsås har spelat lite åt det hållet, inte alls så utpräglat och kanske taktiskt uppstyrt som Sävehof gör, skulle jag säga. Men har ju den typen av spelare med Moberg tidigare, som är ju liksom handplockad av Apelgren, är ju liksom extremt, man har ju en extremt tydlig inriktning med de spelarvärvningar och transfers som man gör också. Som är duktig på det, Blomgren, Pedersen som också kanske är lite mer hybrid och kanske inte riktigt så särpräglade för den typen av spel, men ändå duktiga man-man-spelare. Och det är klart att jag tycker den utvecklingen är intressant och liksom ser ju vilken framgång den skördar. Så att liksom på sikt så är jag ju inte främmande för att ta liksom IF i den riktningen.
Kim Andersson får sluta först bara.
Ja, det får han nog göra. Jag tror jag försöker jobba
försöker få honom att sluta. Och
förändringar med honom. Men en sån stor omvälvande förändring tror jag inte vi ska ge oss på.
40 år gammal inför sista säsongen.
Ja. Nu ska du börja man här, Kim.
Och Lug är där då? Är det liksom byggt på Kasper Kjell och Fredrik Olsson då?
Ja, skulle jag säga. Och som sagt, jag var lite inne på att man behöver ytternior som ska kunna gå i de hålen som uppstår. Ja, tittar man på, du har ju den typiska högernyspelaren med Emil Berlin. Du har Magnus Röd i Flensburg som är oerhört duktig i det breda läget, lagergren i svenska landslaget, som är liksom duktiga på att gå i de hålen som uppstår mellan 1 och 2, framförallt i de breda lägena. Lugi där, ja, det är, alltså Fredrik Olsson är ju precis den spelartypen som har varit väldigt väldigt bra i år och haft en fin utveckling. Där är liksom det ser ut, ja, där det går väldigt långsamt, där han håller i bollen väldigt länge, där han liksom är ett hot, klarar att ha låg fart in i situationen, ta sina tre steg, suga på bollen, göra ett val, fortfarande vara ett hot att kunna gå igenom trots att stegsättningen har tagit lite tid. Han är ju precis den spelartypen.
Det jag tänkte på Ålborg, Felix Klar. Alltså Felix Klar låter väl som en sån spelare liksom när du beskriver Fredrik Olsson till exempel. Ja. Mm. Är Ålborg sånt lag som spelar så eller inte lika utpräglat som...
Inte lika utpräglat skulle jag säga. Men Klar är ju typexemplet. Återigen, precis den typen av spelare. Liksom som har en fast, fantastisk dynamik och koordination i att liksom kunna flytta försvarare, kunna liksom gå igenom och välja passningsalternativ på sitt tredje steg. Han är den typen. Sen spelar de inte bara på det, skulle jag säga, utan de har ju även spelartyper med Sandell, Palmarsson som är liksom bygger lite, kanske lite mer på skyttehot utifrån, läser lika så kanske. Så att Klar spelar ju på det sättet. De är kanske lite mer mångfacetterade i sitt anfallsspel skulle jag säga, vilket definitivt inte är någon nackdel, som jag säkert tror att de drar stor nytta av, att kunna liksom byta spel med hjälp av att egentligen byta spelartyper under matcher och även beroende på motstånd. Tittar man på Flensburg så är det ju med liksom Gottfridsson, Mensa, så är det ju väldigt lite annat. Det är när de spelar, när Mensing kommer in, så spelar de med skyttehot. Men det är ju väldigt, bygger ju nästan bara på den typen av spel. Vilket gör att får du ordning på det, det är ju också, det finns ju en risk att vinner du inte de där mankamperna så stångar du dig ganska blodigt i alla fall spel. Det är väl de problemen som kan uppstå med den typen av spel.
Det låter som Magdeburg vet vad de gör. De jagar Skippagötter och Klar ska väl gå dit nästa sommar. Det är liksom de passar in i deras spel, eller de gör då ju.
Ja, nej, men de är inte dumma ju. Alltså de vet ju precis vad det är de letar efter. Så att, det är ju, de har full koll på det. De som sköter, som är sportchefer och liksom hanterar värvningar i Magdeburg, så att de är rätt på det, så att säga. Om de vill fortsätta med den typen av handboll, så är det ju spelare som passar helt perfekt in i de rollerna.
Har vi en förklaring här till den svenska framgångarna i landslaget senaste ett och ett halvt år?
Ja, och liksom jag tror att mycket av den svenska framgången handlar på landslagssidan handlar just om det, att man liksom, man har gått ifrån att hålla sig till Svenska handbollsförbundets starter och regler i anfallsspelet till att säga att okej, vi har Felix, eller Jim Gottfridsson och Felix Klar, vad är liksom, låta deras individuella kvaliteter, låta de spelarna och liksom kvaliteterna som man har i laget styra anfallsspelet. Det tror jag kanske är den största anledningen till att vi försvarsmässigt tycker ändå att vi har varit bra under väldigt många år. Men anfallsmässigt så har det blivit en jätteskillnad med med den typen vi spelar. Liksom, visst, det ser ju, tittar man på Sveriges anfallsspel så är, så är det ju snarlikt det som Flensburg spelar. Så att, och då får du också max ut av dina viktigaste spelare. Gottfridsson i detta fallet.
Detta är inte någonting du har funderat ut på din kammare och sådär, men jag har liksom aldrig hört någon uttrycka det så. Jag vet ju landslaget har ju pratat svenska om ja, med bollsläpp och spelföljd och hela den biten och avsluta inte så mycket från 9 utan snarare från 6 meter. Hur är detta något som snackas det var kanske ett tag som du gick några utbildningar eller vem snackar du med det här om? Eller vem var det som, har du själv sett eller var det någon som sa det, liksom drog den här trenden för dig för 2 år sedan eller?
Nej, det är nog liksom, det är väl så jag tänker, alltså att prata om 6 meters lägen och liksom passningskvalitet och spelföljder, det är ju liksom, det är ju förenklat, alltså det är ju det handlar om. Mm. Det blir ju liksom resultatet av det. Men detta kan, sen är det ju liksom min analys och liksom hur så som jag ser på det och liksom den bedömningen och liksom den individuella liksom beskrivningen av den individuella skickligheten och vad som är viktigt och vad som krävs för att bli liksom framgångsrik med den typen av spel. Och plus att jag liksom någonstans tycker att det är en väldigt tydlig trend att de som spelar på det här sättet tenderar att bli de som lyckas bäst. Då har jag liksom de referenserna eller det man har, som jag har tittat på är ju svenska ligan, landslagsnivå och Bundesliga liksom, som är de tre som jag kanske följer till vardags så att säga. Det är ju egentligen bara mina tankar och min analys av det. Pratas om det där ute, ja, det är klart det gör. Det är väl inget... Det är ju inget hemligt på så vis. Sen hur folk ser på det, det är nog säkert olika. Och sen är det klart att det är det som kanske blir intressantast för min del. Det är ju nu liksom vad som är nästa steg. Alltså vi har gått från tornado handboll till styrande försvarsspel till då vad vi nu ska kalla det här senaste trenden. Där den liksom det låga tempot eller liksom den låga farten och spelare som är duktiga på att välja vad är liksom nästa steg. Så som jag ser på det så ligger ju bollen lite grann hos försvaren. Hur vill man hantera detta? Alltså vad tror man är svaret på det här? Sen kommer vi säkert få se någonting annat om 5 år.
Det är det som är kul. Det är det som är kul med handboll.
Mm. Ja, men verkligen.
Bra, men då tackar vi Oskar och önskar lycka till i kvartsfinalen när den återupptas här.
Ja, tack så mycket. Lycka till ni också med jobben.
Då har vi med oss Mikael Apelgren, Sävehof-tränaren. Och tänkte, ja, välkommen Micke.
Tack så mycket.
Och vi tänkte snacka lite om upprustningen som sker nu i Norge och Danmark med Kolstad i Norge i spetsen och Aalborg i spetsen. Men vi har ju också sett Bjerringbro som tar hem Rasmus Lauge. GOG, ja, vi kan väl komma tillbaka till det. Alltså vilka som någonstans försöker haka på i Danmark. Och sen har vi ju Kolstad i spetsen i Norge. Vi har ju Elverum som fortfarande är det liksom bästa laget såklart. Och så hör vi också om att det är fler lag i Norge som ändå klubbar som försöker haka på. Det är väl fel ord att säga för man hakar inte på Kolstad. Men i varje fall där bakom gör satsningar. Passar jättebra känner vi med Micke Apelgren såklart med bakgrunden i Elverum och Norge och vi vet att du har koll på den skandinaviska marknaden och ni har ju ert Färöarnas spår och så. Så att, kommer att snacka en stund om detta. Tänker jag vilken ände vi ska börja i. Men om vi börjar bara så här, Aalborg och Kolstad, de här jättesatsningarna, är de av godo, Micke, bara för skandinavisk handboll, eller finns det något ont i det också?
Nej, i grund och botten tycker jag att det är jäkligt positivt. Jag tycker att om man ska hålla på så i östländer, så varför ska man inte göra det hos oss? Så det är egentligen bara härligt. Sen tycker jag att det är lite annorlunda eller olika med Ålborg kontra Kolsta, i den förstånd att danska ligan är i dags datum riktigt jävla bra. Alltså. Det är, jag är inte så säker på att typ franska ligan är så där jättemycket bättre än danska. Det tycker jag gör att den grejen blir lite annorlunda, även om det är något nytt vi ser när man liksom hämtar Palmarsson och Mikkel Hansen och Landin, och nu tar de i alltså. Så att det är ju, den tycker jag gör det lite annorlunda. Kolstad-grejen är väl den som gör att det blir liksom en snackis och lite nytt. Och så egentligen är det den som jag tycker målar om kartan lite, i det att ja, de vill skapa ett nytt storlag och lägger liksom, är i en annan typ av liga och gör en, ja, med resonemanget ungefär att så här, om en kan Kielce göra det i Polen, varför kan inte vi göra det i Norge? Så ja, nej, men det är ju spännande om inte annat.
Får jag säga en negativ sak då? Så vi väger upp det direkt. Framför om vi är danska ligan, den liksom, den är ju ändå fått, där är så pass många bra lag, men norska riskerar ju, eller gör de inte det, riskerar att bli liksom en enlagsliga. Alltså efterhand som åren går här, Kolstad fortsätter och Elverum inte kommer att kunna hänga med.
Ja, men det är lite trist. Det kan ju absolut vara en negativ grej. En annan negativ grej som jag tycker är ju att jag har ju tron att klubbbygge oftast blir bäst när man bygger, som man i Norge snackar mycket om, sten på sten. Det tycker jag, alltså vi i Elverum gjorde och Elverum har fortsatt med, och det tror jag är det bästa. Och när jag tittar på Ålborg så tycker jag faktiskt att de är sten på sten. Jag menar, vi pratade om ett lag som var två i Champions League förra året. Att de nu då börjar ta i ännu mer och värva dem, Mikkel Hansen och Landin och dem. Jag tycker ändå det är på något sätt en naturlig gång för att skapa utveckling. Det här som Kolstad gör är ju någonting annat, med att de bara smack säger. Det är ju lite mer östigt, om man säger så. Därför så är man ju lite så där tveksam på om projektet kommer att bli så bra som de drömmer om. För det är en jäkla skillnad på att bli bäst i Norge, som du är inne på. Det tror jag att man kommer givetvis att klara med de värvningar och de pengarna man har. Men det är en stor skillnad på att helt plötsligt börja bli ett Final Four-lag. Då krävs det inte bara pengar. Det finns många östlag eller andra lag för den delen som har lagt mycket. Alltså man har sådana här exempel som Ribe Esbjerg och sådana i Danmark, som liksom, pengar är inget problem, men de har inte fått det att flyga. Det är väl det man är nyfiken på, om Kolstad kommer greja på sikt.
Esbjerg har väl fortfarande inte riktigt nått dit de har velat sen de började pumpa in pengar, alltså i Champions League menar jag.
Både och, jag tycker. Jag kan ibland tycka att vi handbollare blir lite för elaka mot dem, bara för att det är gött att vara det, för att de har lagt så mycket pengar. Men jag menar, de har torskat några Final Fours liksom. Hur deras handboll har varit och hur de har spelat, så har de varit väldigt bra i stora perioder. Det är inte lätt att bara mosa sig genom franska ligan. Den handbollen de har spelat är väldigt, väldigt begåvad och smart. Alltså, även om det är klart man kan säga så här, ja, men inte konstigt att de klarar det med de här och de här spelarna. Men jag upplever att Final Four-grejen har typ blivit en mental jobbig grej för dem. De har haft allt att förlora där. De hade lika gärna kunnat ta två Champions League-titlar när typ Vardar gjorde det. Och så hade man sagt, ja, kolla vad bra PSG var. Men däremot att Kolstad ska klara av det här i en sämre liga med liksom, de här norska spelarna man värvar är ju jättebra spelare, men det är ändå på översta hylla. Kolla hur Kielce och de här trupperna ser ut. De är ju så sjukt breda och dyra. Jag vill ändå se det innan jag känner mig helt övertygad om att de får till att bli ett Final Four-lag till exempel.
Jag gissar ju svaret, men vilka kommer, och det är kanske konstigt när Ålborg var i final för knappt ett år sedan, men Vilka kommer att lyckas först? Eller överhuvudtaget lyckas av de här? Och då snackar vi nå Final Four. Ja, fan, Ålborg är ju en match eller två matcher ifrån att göra det. Ett dubbelmöte från att göra det redan nu. Men
ja, de kom ju två i Champions League förra året. Så att Ålborg, jag tror att de blir provocerade av den frågan du ställer. För jag tror de tycker att, vad fan, vi är ju där. Nu fick vi till en eller två värvningar till. Alltså vi är ju helt där uppe. Varför är Kielce bättre än vad vi? Det tycker jag att det är ett väldigt normalt resonemang från deras sida. Så det är ju egentligen Kolsta som är temat om de kommer att lyckas ta de stegen. Och det kommer nog ta lite tid, för Elverum är inget lag du bara knuffar bort. För apropå att man har byggt sten på sten och liksom gjort det på ett annat sätt, så kommer det ändå vara jobbigt för dem att slå dem till en början. Och sen så får man ju se, men det Elverum jag känner kommer nog inte lägga sig ner och dö, även om det klart kommer vara skillnad på Kolsta och Elverum på sikt.
Och det är ju fortfarande bara en plats från norska ligan som går till de har bara en plats i Champions League. Sen har vi ju wildcard-förfarandet, så att jag vet inte om Kolsta kan komma in på det. Så jag menar, det kan ju, nästa säsong kommer ju vara Elverum i Champions League, och då nästa säsong gäller det ju att Kolstad tar den där platsen, om man ska definitivt vara klara för det nästa säsong igen. Då är vi framme 23-24. Lyckas man med det och inte få ett wildcard, då är vi framme 24-25. Med ett gäng spelare som de värvar in som ju inte blir yngre heller. Jag säger inte att de är gamla, men det är ju, ja, vi har ju hela skadebiten där. Men när kommer Kolstad att vara i Champions League, tror du?
Ja, men det kommer nog ta lite tid, mycket längre tid än vad de vill. Men samtidigt så Champions League, alltså så som det ser ut idag, så är det ju faktiskt, Euroleague är rätt kul faktiskt. Och det är bra mycket mer intressant. Champions League är ju riktigt trött med det här upplägget i att man spelar gruppspel i 100 år och några lag är lite sämre än de andra. Och sen så kommer man till åttondelsfinal, och ja, det är jätteroligt liksom att till exempel Elverum är där. Det är ju fantastiskt, men det är ju ingen snack om vilka som, att PSG såklart går till kvart där. Det är ju först i kvartsfinalen när det ens blir intressant med Champions League. Så att jag tror inte det behöver vara superdåligt för dem att vara i Euroleague i Kolstad nödvändigtvis. Sen har jag förstått så ska de ju ändra på upplägget här längre fram, av det som jag har hört. Men det är väl ingenting som är helt klubbat genom så sätt. Men det börjar ju bli ett intresse mot att kanske gå ifrån det här lite Super League-upplägget som har varit nu med Champions League.
Vad lutar det åt då?
Ja, men jag tror att det är vad jag har förstått. Jag hörde det nu från bland annat Kalettens boss. Så lutar det åt att de ska gå tillbaka till sexlagsgrupper, och det tror jag är väldigt bra. För jag tycker att det här upplägget har varit riktigt tråkigt. Och sen får man inte glömma bort en sån parameter när du pratar nu om wildcards och sånt. Jag tror kartan kommer målas om lite nu med kriget i Ukraina. För ett Zaporozhye får inte plats där. Brest från Vitryssland kommer ju antagligen inte få plats där. Tchaikovsky Medvedi kommer inte få plats i Euroleague. Så att kartan målas om lite grann även där. Men jag hoppas och tror att Champions League kommer ändra sitt upplägg. Och att, för apropå don't play the players, så tycker jag ju att det är alldeles för mycket matcher som är... Ja, det är skitfräckt med Barcelona mot Värsbrem. Men när det blir för tusende gången och det inte spelar så stor roll egentligen, så tror jag att det är mycket härligare för Mikkel Hansen och kompani att kanske ta någon lite lättare match mot typ ett Kristianstad eller Sävehof. Det är väl lite hela världen för de toppspelarna om några matcher blir lite softare, och där vi kan fortsätta att sprida handbollen och ta ut de här toppklubbarna även till sådana arenor som vi springer runt i.
Det är nästan så Champions League kanske har blivit lite... Ja. I vissa kretsar utmanat av Euroleague lite grann. Alltså det är där... spänningen finns och så, i varje fall fram nu där vi är idag. Nu är vi framme vid kvartsfinalen snart i Champions League.
Ja, kanske nu, alltså Euroleague-matcherna finns det någon form av liksom, oj, hur ska den här matchen sluta känsla i? Eller hur ska den här gruppen sluta känsla? Alltså, den kittlingen har ju inte funnits i Champions League på flera år. Det är, den enda spännande grejen egentligen är ju möjligtvis vem som ska vinna gruppen, för då får man kvart direkt. Och sen så är det den här som Kristianstad var i tidigare, som nu Elverum var i. Så här, ja, vilken utav oss tre sämsta lag löser det och går till åttondel för att bli krossad av dem som kommer två. Mm. Det är liksom den som har varit. Då så att den liksom, den sportsliga spänningen har ju försvunnit. Däremot ur det kommersiella perspektivet har nog inte varit så tokigt. Jag tror att det är det som också leder till det här med till exempel Karlstad. För när de har sett ett Elverum till exempel i Norge som har varit ett stadigt Champions League-lag och sett liksom konsekvenserna av att vara i Champions League. Helt plötsligt så kan det sitta några rika gubbar uppe i Trondheim och tänka, ja men fan, det där vore coolt att vara med på och få hit till Trondheim. Så att det är ju en balansgång som är svår att säga vad som är rätt eller fel, men jag tror ja, att det här varumärket och namnet Champions League borde vi, jag är partisk kanske som jag är i, och har varit i klubbar som är precis på gränsen om man är med eller inte, men jag tycker att Euroleagues varumärke, det är ju, jag får ju förklara dagligen liksom, hur ligger det till nu, vad är Euroleague och vad är Champions League, alltså själva varumärket Champions League borde vi sprida mer, kan jag tycka.
Jag tänker bara nu som Ålborg som tar hem Mikkel Hansen, Landin. Alltså Landin, det går inte att säga annat att han står på toppen. Han utses till världens bästa spelare överhuvudtaget. Men Hansen kommer ju med då, var det ett knä som opererades och så hittar man blodpropp. Och, även Kolstad, det är ju rätt så, det är lite äldre spelare som som kommer hem och sådär. Är det, ändrar lite, och Palmason blir inte yngre, det är inte någon som blir i för sig. Finns det någon risk där att jag kan ju gilla det Ålborg som har varit, okej, Möllgård lite, eller det finns ju Aggefors, jättegammal, men det har ju ändå varit klar och Sandell och Saugstrup innan där förra säsongen och så vidare. Förstår du vad jag menar? Är det,
jag förstår inte.
Givet att Ålborg tar nästa steg, eller det handlar ändå, man måste ha de där absoluta toppspelarna och hoppas att de är friska, de här erfarna.
Ja, det gäller ju att skaffa sig en otrolig bredd. Med dagens handboll där det är så mycket matcher så gäller det att ha en väldigt stor bredd. Nummer två är att, för det tycker jag är lite intressant med det här don't play the players-snacket ibland, och jag är ju enig i att belastningen är för hög, men på ett sätt kan jag bli lite så här. Här håller vi på att lipa att det är så många matcher, och så springer de som är bäst i världen runt och är mellan 30-40 allihopa. Mm. Det är ju lite motsägelsefullt på ett sätt. Men ja, det var det jag egentligen skulle komma till. Att tittar du på Final Four de sista åren, skulle du kolla medelålder, alltså det är väldigt mycket 30 plus. Alltså. Det ser vår sport ut, och den rutinen som man får av alla de här matcherna, och man kommer så långt på smartness och så att det är bättre att vara rutinerad och smart nästan än explosiv och snabb ibland, känns det som. Så att ha äldre spelare likt Ålborg har, det brukar vara en väg till för framgång om man tittar Final Four-mässigt. Det är inga som har liksom IK Sävehofs åldersstruktur där direkt.
Vad tänker du kring, alltså, i min hjärna tänker jag att spelarmarknaden borde liksom förändras när de här lagen blir bättre i Norge och Danmark. Då krävs det att spelarna är bättre där, att det är mer färdiga spelare än vad det kanske har varit för de 5 år sedan. Liksom. När unga svenska spelare har försvunnit till Norge och Danmark, det har de gjort nu. Kommer det fortsätta så, eller kanske att det blir tvärtom, att de som är yngre i Norge och Danmark, talanger, inte får plats i de lagen eftersom de är så på en sån otroligt hög nivå, att det kanske blir mer norskt och danskt i Sverige igen, eller vad tror du då?
Det är möjligt att det blir så att den kartan målas om lite grann. Eller det kommer ju bli lite sådär att, till exempel Kolstad då. De målar ju om kartan i det att, och där har Elverum börjat närma sig lite grann. Och det var lite som Kristianstad var också. Det är ju det här att, okej, okay, då gör Blomgren det bra i Alingsås till exempel. Och är en toppspelare i Sverige. Då går han till Elverum. Och Erik Johansson, en Erik Johansson om 2 år, den kommer gå till Kolstad liksom. Så det tror jag kommer att målas om på det sättet. Däremot så tror jag ju att vi andra klubbar kommer kunna slå de här lagen på att vi får ihop ett bra arbete med att man fyndar lite och värvar. Men lik Kristianstad kom fram en gång i tiden när man tog de här och salvade dem när de var i rätt ålder och på väg uppåt. Det tror jag kommer liksom vara vägen för andra runt. För att även om de är etablerade, de här spelarna som vi pratar om, som kommer gå till de klubbarna, så kommer det ju finnas möjlighet för oss andra klubbar att liksom träffa rätt på typ Skippa Göttus och sådana. För att en Skippa Göttus hade ju inte, det är ju inte bra för honom i nuläget i hans karriär, eller för ett år sedan att spela i Ålborg. Då hade han inte spelat så mycket som han gör här. Så att men det är klart att det där kommer måla om kartan på att hör Kolstad eller Ålborg av sig, eller framförallt Kolstad är de som målar om kartan mest. Då funderar man inte, då åker man ju dit.
Sen då vi var inne på en norsk satsning överlag. Det stämmer väl att Drammen, Arendal, Bryna också satsar, om än på lite lägre nivå. Det är det korrekt uppfattat, Micke? Du som har koll på Norge.
Både ja och nej. Jag tycker ju att Norge har ju alltid varit lite så att de betalar lite mer för färre. Alltså, de har en, jag tyckte det när man var i Norge, så mötte man dem på försäsongen med svenska lag. Då tänkte man ju bara, fy fan vad dålig norska ligan är. Men sen när man var i Norge och spelade med Elverum, så märkte man ju att oj, när det väl var tävlingsmatch, ja, då kommer Runar med en första sexa här som är, fan, jag skulle vilja värva alla dem i den sexan typ. För de är liksom ganska dyra. Så det tror jag är ungefär samma. Det som däremot norrmännen har, som jag tycker att vi svenskar kanske inte riktigt har, eller svenska klubbhandbollen. Norrmännen är ju lite nya inom situationstecken med det här med Champions League. Alltså, när jag flyttade till Norge så hade inte ett norskt lag varit i Champions League på 7-8 år. Och sen så när vi lyckades kvala oss in med Elverum och började liksom ta steg i Champions League, så blev ju det en snackis att fan vad fräckt att man liksom kan få de stora lagen till Norge. Den grejen kändes det lite som att man var typ i Sverige 2002 typ. Sen har vi liksom tagit ett varv, hunnit bli besvikna på att fan, det är ju fan omöjligt att hänga på de här PSG och dem. Och nu är vi inne i någon sorts förståndigt, ja men kanske bäst vi är i Euroleague då, snack. Medan norrmännen fortfarande är så där bryta barriär feelingen, och det gör att några klubbar hänger på Elverum och Kolstad nu då på ett annat sätt i deras snack eller ambitionsnivå. Där tycker jag vi är lite tråkiga i svensk handboll just nu. Vi är liksom, ja men det kommer ju ändå inte funka om vi skulle vara där, det blir för svårt, eller alltså vi är så inte gränslösa, eller om man säger.
Jag hörde du prata där om efter kadettenmatchen, då var ni inne på det med liksom ambitionsnivå och så. Det har ju vi pratat om många gånger här med Flink, att lag som inte alltid tackar ja till Europaspel för det första kanske inte vill spela Champions League. Ni hade väl själva en sån diskussion i Sävehof inför det här året, om ni skulle söka Champions League-plats eller inte. Men om man tittar framåt de närmaste liksom, 5 åren, är det helt självklart för dig att Sverige ska söka Champions League-plats varje år?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att det blir fel, eller det, så, vad fan du än jobbar med, så vill du väl sträva så högt som möjligt. Annars vad ska liksom trigga dig, eller vad ska driva dig? Bara utav den grunden tycker jag det. Jag tycker också att handbollen är stort. Så pass stor och bra liga är vi, så att så mycket spelare som vi levererar till de bästa ligorna och lagen ute i Europa, så tycker jag vi förtjänar att få vara med i leken liksom, för att sprida vår sport. Och särskilt nu när vi är regerande Europamästare, så bör ju vi också ha en vardag som gör att handbollen kan växa ännu mer. Sen är det lurigt. Alla klubbar har olika problem och utmaningar, och en del som vi har är att vi är så stora och ska göra så mycket. I Norge till exempel lever man ju i en sanning mycket mer, där man absolut inte kan ha både ett dam- och ett herrlag på högsta nivå, för då kommer det liksom konkurrera ut varandra. Och det finns en utmaning för oss i Sävehof med den grejen, i att det blir svårt för oss att fylla hallen när vi spelar liksom, vi har 60 hemarrangemang på ett år. Det glömmer folk fort när de pratar om oss. Alltså, vi kan få ganska okej publik vid vissa tillfällen, men problemet för oss är att vi har så otroligt mycket matcher. Och det är det som normen idag menar, att om man då har ett, både ett herr- och ett damlag, så blir liksom inget utav det får ta av, eller vad man säger. Så att den aspekten är lurig för våran klubb och kan bli lurig för de klubbar som satsar på båda håll.
Jag pratade med er pressdam när jag var där uppe senast, hon som är uppe i pressrummet och tar hand om journalisterna. Det var ju nästan en heltidstjänst och det var så många arrangemang på ett år liksom. Så jag förstår ju att det är många som ska ta sig dit väldigt ofta om det ska liksom fyllas läktarna.
Ja, men det var någon vecka här, 2-3 veckor sedan, som vi hade 4 hemmamatcher på en vecka med här och dag. Jag menar, du kan ju stoppa in världens bästa marknadsavdelning. Det är ganska svårt att fylla hallen 4 gånger på en vecka. Men det innebär inte bara publiken, utan det jag är lite inne på här är att liksom själva satsningen och själva hypen och själva... Det blir lite utdränerat när det blir så mycket, eller vad man säger. Men jag tror att det är viktigt att vi, och då pratar jag egentligen herranbollen, hänger på så mycket som möjligt nu med de andra skandinaviska. För att ibland när vi blir så himla duktiga i vårt jämställdhetsarbete så blir det ju lite att eftersom att herrarnas nivå ser annorlunda ut i Europa, det vi tävlar mot. Om vi i Sverige gör som vi i Sävehof nu har gjort i år, vi har väl kommer med liknande klubbar och lag, herrar och damer. Ja, då fick ju damerna Champions League och vi fick Euroleague. Jag tycker att det säger någonting om var vi står idag, även om det är ytterst känsliga och svåra frågor att diskutera. Men jag bara konstaterar att ett Kolstad eller Elverum som bara nu jävlar kör vi, och ett Sävehof som jobbar förnuftigt på alla plan, då blir vi fort utkonkurrerade utav dem. Men skitsvåra frågor.
Ser du en negativt och risk för svenska ligan? Jag tänker på det här med spelare, men Erik Johansson som gick till Elverum var ju en liten game changer, om man ska kalla det. När den bästa spelaren, den största talangen i svenska ligan, väljer ett norskt lag. Jag menar, för en del år sedan var det ju lite så att Det var ju spelare som inte blev proffs i Danmark och så vidare, kanske tog chansen i Norge, tjäna lite mer, men alla var överens om att det var en mycket svagare liga, och det var ju inga större namn, det var ju inga landslagsspelare som var i Norge. Kan det bli så att fler, de som gick till Danmark förut, en del av dem går till Norge nu framöver, att vi...
Ja, så kan det bli, och det är ju det som är det farligaste för oss på ett sätt. Därför är det viktigt att ha ett lokomotiv, ett eller två, i både liksom, i Europacuperna. Likt Kristianstad kanske var vassast på i modern tid. För då ska ju helst Erik Johansson gå till Kristianstad, om man tänker ur ett svenskt perspektiv. För problemet blir ju att han går ju inte dit för norska ligan, han går ju dit för att det är Champions League. Och problemet blir att ja, det var ett ganska förnuftigt val då. Istället för att gå till ett mittenlag eller övre halvanlag i Danmark, för det finns ju en fara med danska ligan för svenska spelare, det är att danska ligan är så jävla bra så att man fort fastnar i den danska ligan och bara blir en sån spelare, vilket är skitbra, alltså så. Men om man liksom drömmer om något ännu större, så är ju danska ligan lite farlig om man inte går till något av de allra bästa, för att det är så svårt att på något sätt utmärka sig i den ligan, och då kan till exempel ett steg som Elverum, där man får vara i Champions League och synas, vara väldigt bra. Och därför är det ju väldigt synd att inte vi har ett svenskt lag i Champions League, för att Erik Johansson borde egentligen ha gått till, ja, om jag ska vara partisk då, Sävehof, som borde ha varit i Champions League eftersom att vi vann. Och så kunde han ha tagit den resan här istället. Varför ska det vara i Norge för? Det är ju egentligen synd om man sätter på sig den svenska klubblagskepsen liksom.
Men det måste ju också vara, även om ni hade spelat i Champions League eller Kristianstad spelat i Champions League, det måste ju vara jag vet inte, har man varje bil, liksom, hur mycket mer pengar tjänar man om man går till Norge jämfört med om man stannar i den svenska ligan?
Inte så pass mycket mer så att det är det som är grejen, skulle jag vilja säga. Det är gött att det är lite mer. Men jag tror att om liksom Sävehof eller Kristianstad Skövde, alltså så här, skulle ta i om man teoretiskt är i Champions League, så menar jag inte att skillnaden är så stor så att det är det som är saken. Det som däremot är lite lurigt för oss svenska lag när det handlar om de svenska bästa, det är ju liksom att så här, vi var ju på hög lite på Erik Johansson. Han är i Guif. Guif går ju givetvis inte med på att släppa han till Sävehof, som de tycker är en konkurrent på ett annat sätt. Det är lite mer, det är lättare för dem att vara så här, ja men Elverum är ju så spännande och bra klubb, så vi har fortsatt en spelare som har kommit till Champions League-klubben Elverum. Den svider inte lika mycket att ge en svensk spelare till oss och Sandra. Alltså, så att det är ju en faktor. Men så som styrkeförhållandet såg ut här för ett par år sedan, så var det ändå så att Kristianstad snodde de här Erik Johanssonarna till sig från Norge. Alltså de som var, alltså O'Sullivan vet, kanske inte folk vet om på den tiden, men då, han var ju helt överlägsen i norska ligan. Björnsen och dem, det var ju liksom, ja, de sprang ju runt på en hyfsat lika nivå som svenska ligan och var klart bäst. Så det var lite samma mekanismer som gjorde att Erik Johansson gick till Elverum då.
Sen har det väl också, det var ju innan norska landslaget slog igenom och blev ett topplag i världen. Det har väl också gjort att en del norrmän går ju direkt till Tyskland idag och inte via Sverige, som nästan var tradition då ett tag. Vi hade ju flera målvakter med som har varit i framförallt skånska klubbarna, va? Malmö och Lugi och så vidare, och tagit steget. Men du ser ändå möjligheten, det som Robin var inne på, att när de, ja, norska Kolstad och så vidare, det sipprar liksom ner spelare då som kanske ändå kan komma till Sverige. Bra spelare från Norge och Danmark.
Ja, sen är det så här, life is timing. Vad som är rätt nu är inte rätt imorgon. Och där var Kristianstad före alla på någonting. Alltså Norge var på gång framåt. Kristianstad, alltså norska landslaget tjänade på Kristianstad. Det fanns nog ett himla fint arbete sinsemellan där. Bakom kulisserna. För att det tjänade Christian Berg och kompani på. Det tjänade Kristianstad på. Vad som är rätt väg nu eller vart man kan fynda i nuläget. Ja, det vet vi först om 5 år kanske. Alltså en grej vi håller på med i Sävehof är ju, apropå det ämnet vi kommer komma in på, är ju det här att vi påhugger några från Färöarna. Kanske det kommer liksom finnas, ja, vad är rätt väg om 5 år eller vad är rätt väg nu? Det vet man ju först efteråt, men det gäller ju på något sätt att försöka träffa spelare när de är på väg uppåt också, och inte bara värva etablerat, för då måste man ju ha så jävla mycket pengar, då får man ju ha Karlstad eller Aalborg pengar.
Vad finns det mer att hämta i Färöarna, eller när har ni tömt öarna?
Ja, så himla mycket mer finns det nog inte att hämta, men det är en kul handbollsnation som kommer där, och hela den där släkten som vi hugger på är ju också en... Jag tycker det är en härlig handbollsfamilj och jäkla engagemang och driv i och kärlek för sporten, som jag tror gör mycket att de har stor chans att ta lite steg, och att det kommer finnas lite fyndgubbar där. Sen så kanske inte behöver vara just Färöarna. Alltså det kan ju vara en annan mindre nation, eller det kan vara en annan handbollsfamilj på något ställe. Vem vet, alltså Rysslands handboll kanske kommer att dö helt nu och vara i den ligan. Kanske det finns några där att hämta teoretiskt. Alltså, det behöver inte vara just Färöarna, även om det har blivit våran grej nu, eftersom att vi har kommit in i den liksom, och byggt en relation ihop med den familjen och släkten och de runt omkring det som känns spännande för oss.
Mm. Nu fick jag sms från Emil Berggren att Micke måste gå snart, så snabba frågor.
Man förstår vilken otrolig terror man lever under. Alltså.
Kan ni åka till Torshamn nu igen?
Mm, precis.
Ja, till sist. Var skulle Sävehof av idag då? Får ju ändå säga, ni är bäst i Sverige. Var hamnar ni i danska ligan respektive i norska ligan idag?
Bra fråga. Det sjuka med danska ligan är att jag tror att ett Sävehof skulle kunna, nu är jag elaka mot oss, men vi skulle kunna åka ur. Och vi skulle kunna komma fyra. Alltså det känns som att det är jävligt hög nivå. Alltså de här lagen som dansar på att åka ur, alltså Holstebro, det är inget sopigt lag. Nej, men den danska ligan är så pass tuff och de spelarna som är där, det handlar väldigt mycket om hantverket eller klubbbygget och lagbygget. Alltså Holstebro håller på att åka ur med en Markusen. Alltså tänk om Kristianstad skulle kommit ut med att de värvar Markusen. Det hade varit sån jävla monstervärvning. Och de här lönerna som finns i RIBS på de här lagen, de är alltså tunga. Och vi liksom, aha, vad gör vi när vi får någon skada eller något? Men då pluckar vi upp en ung sevåfare typ. Med all respekt för den unga sevåfaren, och det är vårat sätt till framgång, men det är bara någonting annat. Däremot så tror jag ju, om man ska vara lite kaxig, så tror jag ju att vi skulle kunna komma 4, 5, 6 om vi fick till det i danska. Men det är ju på håret i att skulle man få ett par skador eller skulle vi inte riktigt få ihop det, så kan man lika gärna vara och dansa på nedryck liksom. Norska ligan däremot, så skulle jag vilja säga att, och det kan jag väl säga med gott samvete eftersom att jag har varit där i 6 år, jag tycker vi är ganska jämna med Elverum faktiskt. Jag håller dem som hacket högre. De har ju en annan bredd och ett annat tryck kring klubben. Man får inte glömma bort faktorn det här med liksom hemmaplan och liksom driven som är runt omkring dem med supportrar och allting. Där är de bra, mycket vassare. Men jag tror att vi skulle, om vi ponerar då och pratar om nästa år, så skulle vi väl komma efter Karlstad och efter Elverum. Men jag tror ju att Sävehof är tillräckligt bra för att skulle vi få till ett slutspel så skulle vi kunna slå dem båda. Men går åt helvete kan vi torska med 10 mot dem liksom. Så att det är väl ungefär där styrkeförhållandet är. Om man tar de här lagen som är bakom, som folk kanske inte har lika bra koll på, de här Arendal och Drammen och de här, så skulle de ju vara topp 8 i Sverige, alltså slutspelslag. Men det man lär sig varje år med det här jävla slutspelet, bara för att man är mitt inne i det själv, är ju att fan, man kan ju vinna SM-guld när man kommer sjua i Sverige. Alltså det är väldigt, det är därför det är så svårt att ibland säga vilken nivå håller vi, för att lag 1 till 8 är ju ingen monsterskillnad alltså. Så att jag tror att ett Arendal och Drammen är ju ganska så lika, alltså Alingsås typ. Skulle jag vilja säga.
En sista fråga, det kanske blir någon till, men finns det någon klubb i Sverige som skulle kunna göra en stor satsning? Uppåt Kolstad, eller går det inte? Eller vilka är närmast? Eller?
Men det givna svaret är väl Kristianstad. Det känns ju lite som att det går fort att glömma bort vad Kristianstad var bara för några år sedan. Då pratade man ju att så här, ja, hur kul är svenska ligan, för Kristianstad kommer ändå vinna avslut. Så att det, där finns ju den största potentialen. Alltså, Kristianstad är ju lite där nu där typ Elverum var. När jag kom till Elverum så låg man liksom, man låg precis där att här finns det en potential att det kan ta av lite. Och det tror jag bara är en tidsfråga angående Kristianstad om man får ihop det. Annars så tror jag inte att satsningen av den digniteten, alltså nu pratar vi om de här monstersatsningarna, är någonting för oss andra. Det är, utan att veta, så känns det som att i en handbollsstad som Skövde så skulle någon väldigt rik person kunna få för sig om man skulle ha rätt arena och sånt, om stjärnorna står rätt. Men jag tror att Sävehofs till exempel väg till framgång eller sätt att arbeta ser annorlunda ut. Och vi är också, vi har så många ben att stå på, så jag tror inte vi kommer aldrig göra på det sättet. För oss är ungdomsverksamheten så viktig, för oss är damsidan så viktig. Så att vi kommer liksom inte ösa pengar bara för att liksom försöka komma till kvartsfinal i Champions League på det sättet. är min gissning i nuläget. Men däremot så är vi fortfarande med våran grej och så som vi gör det, så är vi ju rätt vassa ändå. Och helt där uppe och slåss. Och, ja, med jättemycket flyt hade vi kunnat varit i Final Four i Euroleague i år. Så att det är en hårfin gräns mellan att man ska ta det sista steget till att bli håll käften bra, eller bara okej, de är riktigt bra.
Mm. Bra. Ska vi runda av där då?
Det gör vi. Tack så mycket.
Jättetack mycket.
Tack själva.
Och det var det hela. Först Oskar Karlén, sen Mikael Apelgren. Och jag tyckte att Apelgren gav väl ändå visst hopp till den svenska handbollsframtiden. Det finns liksom, även om vi då inte kanske med och konkurrerar ekonomiskt på den absoluta toppnivån, så är man smart och har ambitioner och vill uppåt och utåt i Europaspelet, så känns det som att vi inte kör det.
Nej, han hade faktiskt, jag var nog lite mer negativt inställd i, när jag funderade på det här, och att vi skulle ta det med Apelgren, alltså för svensk del. Men ja, det finns hopp. Det finns det väl även för den här podden.
Ja, det hoppas jag.
Ja, så vi kör väl då om ja, 2 veckor igen. Och då har vi nog mer klart kring slutspelet också.
Perfekt, då tackar vi för idag.
Tack så ni ha. Hej på er. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.